CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Rosa Secker.
I det här jobbet får man göra nästan vad som helst. Men det finns ett reportage som liksom inte riktigt kan göra. Jag skulle vilja åka till Omaha, Nebraska.
Vad finns i Omaha, Nebraska förutom Conor Oberts barndomshem?
Inte svin mycket förutom det. Det finns ett zoo där. Men det finns en grej som händer i Omaha. Där hålls varje år bolagsstämman för Warren Buffetts företag Berkshire Hathaway.
Den vill du gå på?
Ja, alltså det är liksom inte riktigt som en klassisk bolagsstämma, utan så här, alla som har aktier i det här företaget kommer typ på den här stämman. Och de liksom vallfärdar till Omaha. Det är liksom mer som en festival typ.
Ja, för bolagsstämma i sig självt låter inte svin kul.
Nej.
Festival i Omaha, Nebraska. Ja, absolut. Ja. Den vill du gå på, det förstår jag.
Absolut. Det är ändå liksom ett intressant fenomen. Jag tror liksom det drar till sig ganska mycket intressanta personer.
Men du får göra nästan vad du vill i det här jobbet. Så köp en aktie då i Berkshire Hathaway och ta med bandaren och dra till Omaha.
Mm. Det finns bara ett litet hinder.
Vad är det?
En aktie i Berkshire Hathaway kostar 337 421 dollar.
Du menar 3 miljoner kronor?
Det är världens dyraste aktie och det finns inte så många av den. Däremot, om någon lyssnare vill ge mig 3 miljoner kronor eller en aktie så är jag intresserad av att åka dit faktiskt.
Förutom att man ju då skryter med det faktum att man har råd att köpa den här aktien genom att åka dit. Alltså, vad är det mer som lockar? Vad består festivalen av, så att säga?
Mm. Huvudattraktionen är då när Warren Buffett själv håller sitt så här årliga tal. Han berättar då såklart om företaget och om framtidsutsikter, sådana saker som man gör. 2018 så berättar han också om en annan grej. Ett vad han gjorde 2007.
I promise. Some years ago I made a wager and I promised to report before the lunch how the wager was coming out.
Vadet var Buffett mot en hedgefondkille som heter Ted Seides på Protege Partners. Och Ted Seides fick välja 5 stycken hedgefonder, de han då, alltså en expert, trodde skulle avkasta mest efter avgifter. Och Buffett, han valde S&P 500, en indexfond.
And I would bet that over a 10-year period that the unmanaged index would beat these 5 funds that were managed by people who were charging incredible sums to people because of their supposed expertise.
Okay, så bettet är alltså indexfond versus hedgefonder 10 år, vad avkastar mest?
Mm.
Hur mycket bettar de?
$1 million. Egentligen är det typ $500,000 var.
Skrytmonster.
Ja, verkligen. De investerar de här pengarna i Berkshire Hathaway och sen när bettet är slut så är de här aktierna värda typ $2 million. Så att egentligen är bettet $1 million. Och den som vann fick då skänka pengarna till välgörenhet.
Fick eller var tvungen?
Han var tvungen, antar jag.
Okay.
Det var en del av bettet.
Det här är bara ett jävla skryt. De vann inte ens pengarna.
Nej.
Så varför gjorde de det?
Alltså, vi ska komma ihåg att $1 million är 0,001% av Warren Buffetts förmögenhet. Alltså, det är ingenting för honom. Så det var ju då inte pengarna det handlade om, utan det var principen. Men också chansen att en gång för alla avgöra en fråga och därmed avsluta en väldigt långt pågående debatt. Vad är bäst? Indexfonder eller aktivt förvaltade fonder?
Är det avgjort?
Det är avgjort. Bettet tog slut årsskiftet 17-18.
Så nu vet vi en gång för alla vad som är bäst?
Mm, alltså, vi vet vem som vann bettet. Men det har inte riktigt fått den effekten som Buffett och Ted Seides hoppades på. Istället så har debatten mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder fortsatt. Och idag ska vi försöka ge en liten inblick i den här rasande debatten. Så vem som egentligen vann bettet, vad det betyder för världsekonomins framtid och såklart, en gång för alla, nu bestämmer vi, kapitalet, vad som är bäst, indexfonder eller aktiv förvaltning efter det här.
Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPPs många pensionssparare. För 2 år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SPPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångsslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP, öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
Aktiv förvaltning versus indexfond, the battle of the titans.
Ja, bara lite siffror för att förklara varför det här är värt att prata om överhuvudtaget. Man kan tänka, vem bryr sig?
Jag vill ha sifferbelägg på allt, tack. Annars så tänker jag inte lyssna.
Mm. Om vi bara tar Sverige då till exempel. Varannan svensk fondsparar. Alla som har en pension på G kan välja att lägga lite av det i aktiefonder. Så i teorin skulle typ alla svenskar kunna fondspara. Det här är då aktiefonder vi pratar om. Enligt fondbolagens förening finns det totalt drygt, stor siffra coming up, 3000 miljarder kronor i aktiefonder. Alltså 3 biljoner tror jag helt på svenska.
Är det 12 nollor?
Ja. Och förra året sparades 55 miljarder kronor i olika aktiefonder.
Alltså jag är väldigt mycket för det här att vara överdrivet basic. Ja. Ska vi bara förklara grundläggande? Så vad är en aktiefond?
Det kan man absolut förklara. Man kan väl se det som en varukorg där man lägger massa olika aktier. Man går runt i en affär som är, jag vet inte, börsen. Och så tar man lite där, man tar lite där. En aktie här, en aktie där. Då gör någon det här åt den. Så istället för att du liksom går i en affär som du gör på dagarna när du handlar, tänker jag ska ha ett äpple, jag ska ha en, jag vet inte vad du köper, pommes frites.
Alkoholfri öl, det är min nya favoritprodukt.
Okej. Så istället för att göra det så låter du någon annan bara ta, plocka det som den tror på och så köper du en procent av själva korgen.
Och går aktierna i korgen som den här andra personen har plockat ihop på det stora hela bra så går fonden bra.
Precis. Och det är då målet när man investerar i en fond. Alla de här 3000 miljarderna, 3000 miljarder är så himla mycket. Alla de här 3000 miljarderna, det finns människor då som har investerat de här pengarna. Och alla de vill ju att de ska växa, helst så mycket som möjligt. Och ska man vara lite slängig då så kan man säga att det finns 2 skolor på hur man bäst uppnår det. Alltså bäst uppnår avkastning helt enkelt. Indexfonder är ena skolan, aktivt förvaltade fonder är den andra skolan. Vad vill du börja med?
Jag vill börja med de aktivt förvaltade fonderna.
Eller hur? Låter roligare.
Aktiv förvaltning, det är att investera efter eget huvud. Att verkligen strunta i hur marknaden ser ut. Titta på bolagen som finns där ute. Investera i det som du tror har bäst potential.
Vem är det här?
Erik Sprenkorn, förvaltare, grundare till ett litet nystartat bolag som heter TIN Fonder och förvaltar sedan ett år tillbaka en fond som heter Core Ny Teknik tillsammans med min kollega Carl Armfelt.
Och bara så är det väldigt tydligt här, det du håller på med, det är aktiv förvaltning.
Det är korrekt.
Så i den här liksom tävlingen mellan aktiv förvaltning och indexfonder så är Erik Sprenkorn team aktiv förvaltning?
Väldigt mycket så. Så aktiv förvaltning, det är då att personer som Erik väljer de bolag som de tror har störst potential att växa, att ge avkastning. att gå bäst helt enkelt. Och när Erik har pekat ut de här 10 bolagen, 20 bolagen, 100 bolagen, så köper de aktier i det och stoppar in det i sin korg, alltså sin fond. Och när de inte längre tror på en aktie eller tror att den är bra men den toppar här eller whatever, då säljer de av den och så köper de någon annan. Och sen så är fonden värd jättemycket och allra helst så går den som en raket uppåt för att man har valt så bra aktier. Du fattar?
Jag fattar. Varför tycker han att det här är så bra? Är det för att han har så hög tilltro till sin egen förmåga?
Men lite så. Alltså, till att börja med så har han hållit på med det här själv i hela sitt liv och det har gått väldigt bra.
Det som gjort sista året kombinerat med en väldigt liknande fond då, på Swedbank de sista 10 åren. Det var den bästa fonden som gick att köpa på Morningstar av alla 35 000 fonder som fanns på Morningstar.
Det är bäst.
Det, alltså, jag hatar att prata om så här, men det är datan.
Han är bäst.
Hans fond var bäst i alla fall. Morningstar kan vi säga är en sån här tjänst som jämför olika fonder och sätter betyg utifrån hur bra den har presterat historiskt.
Aktiv förvaltning, alltså en person väljer ett gäng aktier, man får köpa in sig i det. Vi har ett starkt öppningscase här från Erik, han är bäst. Mm. Vad är en indexfond då?
En indexfond, ja, men det är en fond som försöker härma ett index.
Okej, för enkelhetens skull ska vi säga att de vanligaste indexfonderna, de brukar spegla marknaden i stort. Alltså så att någon bestämmer, någon hittar på ett index. Typ det kan vara så här, ja men hej, jag har en bank som heter Avanza. Och så kommer jag på att jag vill ha ett index som ska återspegla de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen. Det tycker jag verkar vara ett bra index. Och då så köper man lite grann i alla de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen. Och sen så liksom viktar man det. Så säger att värdet på H&M utgör 5% av de här 100 största bolagen. Då ska värdet i fonden vara ungefär 5% H&M. Och sen så, visst, det finns liksom personer som är förvaltare lite grann, men det mesta görs typ av algoritmer. Alltså det är, ja, typ så.
Det är någon som sätter ramarna, men sen sköter det sig självt.
Precis.
Perfekt, alla är med. Vem var det vi hörde nyss förresten?
Det var Patrik Sigbon som är medgrundare av Småspararguiden, som är en oberoende rådgivare kring sparande och pension.
Jag tänker helt fräckt gissa att han står i den andra ringhörnan, alltså att han är förespråkare för indexfonder.
För du är en indexfondförespråkare?
Ja, absolut.
Ja, och vad är caset för indexfonder?
Det är billigt.
Så på ena sidan så har vi fonder som har valt som personer som Erik. Mm. Och som, ja, i alla fall när Erik har valt dem, varit bäst. Mm. På andra sidan så har vi fonder som i princip valt sig själva, kan man säga. Och som enligt Patrik då är billiga.
Ja.
Rafflande frågetecken?
Inte än, kanske. Men jag tror kanske vi behöver få ännu lite mer siffror här för att förstå vad som står på spel här. Eller kanske för att förstå vad som håller på att hända egentligen.
Yes!
Av de här 3000 miljarderna som finns i aktiefonder så är 5,5 miljard i indexfonder. 18%.
Mycket mer är i aktivt förvaltade fonder alltså.
Ja, men av de här 54,5 miljarderna som investerades 2018s 11 första månader. Alltså, man räknar inte med december för där kommer pensionsavsättningar. Skit i det. Av de 54,5 miljarderna som investerades 2018s 11 första månader så var 53,8 miljarder i indexfonder. Alltså 98,8% av de nya pengarna som kommer in kommer till indexfonder. Så det som håller på att hända på den här marknaden, som alltså har dominerats fullständigt av aktivt förvaltade fonder tidigare, det som händer nu är att de svämmas över av indexfondpengar. Och Erik Springkorn, som då är den aktiva förvaltaren, han tycker att det här är sjukt. För indexfonder, det makar ingen sens för honom.
Varför ska du investera mest i det som är mest övervärderat? För så blir det ju. Om du har två bolag, A och B, och A råkar vara bättre på att sälja sin story till folk och ha en dubbla värdering mot B, då köper indexfonden mycket mer av A, trots att det är identiska verksamheter. Och det är på något sätt, ja, det är ju rent intellektuellt vidrigt då för någon som letar efter attraktiva möjligheter att investera i.
Så kritik 1 mot indexfonder, det är intellektuellt vidrigt.
Ja, det är väl en bra början på något sätt.
Okej, bara så att jag och alla andra är med här. Det han menar är att en algoritm som ju indexfonder ofta bygger på kan inte ta hänsyn till saker som Erik menar att han kan se. Typ om ett bolag är övervärderat.
Ja.
Vad säger Patrik då? Är det intellektuellt vidrigt med indexfonder?
Jo, men det ligger något i det.
Vilken vändning!
Ja.
Det trodde man inte.
Att det vidriga i det hela är ju så att om alla bara körde indexfonder, så skulle ju ingen aktivt försöka bedöma om en aktie är värd sitt pris eller inte. Så om det bara är en massa dumma algoritmer som springer runt här och köper det för att härma ett index, så blir ju, det blir en soppa av alltihopa. Inget skulle ju funka. Och argumentet där är ju så att vi är ju inte i närheten av att vara i den situationen.
Du minns det här med att de flesta av alla pengar på marknaden är aktiv förvaltare.
Så det mesta av börsen bestäms ändå av personer som gör värderingar.
Och indexet liksom hänger med.
Index är billigt och det hänger med. Är det caset för indexfonder?
Ja, alltså caset för indexfonder, från de som då gör ett case för indexfonder, det är att indexfonder avkastar mer. Indexfonder är bättre.
Ja, det finns ju väldigt många olika studier, men de allra flesta pekar på att de här aktivt förvaltade fonderna underpresterar mot sitt index först och främst. Och det finns många olika studier som säger olika saker, men olika grad av hur illa det är.
Är det här sant?
Alltså i princip all forskning jag har hittat visar samma sak. Över tid underpresterar aktivt förvaltade fonder index.
Med hur mycket?
Det beror på hur långa tidsperioder man tittar på. Men i princip...
ju längre det drar ut tidshorisonten, ju svårare blir det för dem.
Och de i det här fallet är då alltså de aktiva förvaltarna. 2016 släppte till exempel Finansinspektionen en rapport där de tittade på de 25 största aktivt förvaltade fonderna. 4 slog index. Det var liksom så här brasklapp coming up här nu, för att det här är en lite så här infekterad debatt. Jag vill bara påpeka att vi kanske inte direkt hejar på något lag här, eller hejar du på ett lag?
Nej, alltså tills jag har skapat min egen indexfond som ska heta Åsa-fonden så hejar jag inte på någon.
Nej, okej, jag fattar. Jag vill också säga att vi är 0% rådgivare här.
Ingen har gett färre råd än du och jag.
Nej, men ska man summera det allmänna forskningsläget så är det så att indexfonder generellt överpresterar aktiv förvaltning. Jag kan till exempel citera Fondspararnas förening, som ju då är fondbolagens branschförening. De skriver i en rapport att argumenten för indexförvaltning bygger till stor del på den forskning som visar att aktiva förvaltare i genomsnitt och på lång sikt inte kan prestera bättre än marknaden.
Förlåt, men hur är det möjligt? Om indexfonderna är marknaden, för det är de ju.
Mm.
Hur kan inte aktiva förvaltare vara åtminstone lika bra som marknaden?
Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, det man brukar peka på som anledning till att de aktivt förvaltade fonderna inte presterar lika bra, det är att de tar mycket högre avgifter än indexfonderna. Ett index är då typ i princip en algoritm och någon som kollar att allting inte går åt helvete. Det är ju nästan gratis att producera. Eller som den aktiva förvaltaren då, Erik Springkorn, säger.
Indexfonder är ju gräsligt billiga.
Medan Eriks egna fond är desto dyrare att ta fram. Han och hans team måste fundera på vad som är bäst, vilka bolag som är bäst. De måste läsa olika bolagsrapporter och spekulera i framtiden och tänka på coronaviruset eller någonting. Sånt kostar. Och om alla aktiva fonder är dyrare än indexfonder så blir snittet på de aktiva förvaltarna sämre.
Okej, men då säger jag så här. Skärp dig. Välj inte de dåliga aktiva förvaltarna. Välj de bra och så slår du index.
Det är ditt råd till alla lyssnare.
Nej, jag ger aldrig råd till någon om något.
Men det är en otrolig idé, kan jag säga, du har där. Att man inte ska välja de dåliga aktiva förvaltarna, utan ska välja de bra.
Våga välja bra grejer i livet.
Mm. Det är ju då en idé som inte bara du haft, utan också som hedgefondförvaltaren Ted Seides hade. Och som nog alla som någon gång har valt en aktiv förvaltad fond har haft. Den här idén alltså.
Försöker du säga att jag är ooriginell?
Jag vill bara säga att ganska många innan dig har tänkt att jag ska välja de bra förvaltarna. Jag ska hitta de som slår index. Varför det kanske inte går och vad det gör med marknaden efter det här.
Summering, är det något vi drömmer om?
Ja.
Det pågår en ständig konflikt mellan aktiv förvaltning och indexfonder. Aktivt förvaltade fonder har de mesta av alla pengarna just nu. Men de flesta nya kronorna som tillkommer hamnar i indexfonder.
Mm.
Anledningen till det, kan man tänka sig, är att index har överpresterat de aktiva förvaltarnas snitt.
Det är en tänkbar förklaring.
Och nästa naturliga fråga blir ju då, varför är det så här?
Det tycker jag är en naturlig fråga. En som ställer sig den frågan är ju då Erik Springkorn, som ju då är aktiv förvaltare. Han säger, säkert helt korrekt, att fondförvaltare väljs i väldigt hård konkurrens. Det är ganska svårt att få ett sånt här fett jobb. Och de är välutbildade och hårt arbetande personer som säkert också vill tjäna så mycket som möjligt åt fonden. Tycker jag låter superrimligt liksom. Så hur kan inte fler vara bättre?
Vad är svaret?
Ja, nu rör vi oss då in på spekulationer. Men en sak som Erik Springkorn menar är problemet med aktiv förvaltning. Det är att index överhuvudtaget finns. om man ska göra skillnad, som han kallar det, så måste man strunta i index.
Du ska inte, det blir ett slags jämförelsens tyranni. För ser du vad som finns i index och så jämför du det med din portfölj. Och då blir man nervös över det man inte äger, till exempel. Mm. Det finns massa mentala fällor man kan gå i. Så att om man kan lyfta sig i håret och helt strunta i jämförelsen, det är först då man kan göra något verkligt enastående.
Men att strunta i index är sjukt svårt.
Varför då?
För att index är ju index. Alltså index är jämförelsen. Det är gjort för att man ska jämföra sig med. Att inte jämföra sig med någonting som det är gjort för att jämföra sig med är svårt.
Alla kommer in då med ambitionen att hitta dem. Säg de 25 eller 30 bästa bolagen i världen. Boom. Och sen i steg två så ser man då hur index ser ut. Och så, oj då. De där två tunga indexpositionerna, det blir jättestor risk för mig. Och så börjar man kanske, jag kan ta lite grann i dem, så sänker man sin ambitionsnivå plötsligt. Och då går det till slut inte att göra så himla mycket bättre än index. Då kanske man har, man jobbar i en organisation där det finns en chef, en mellanchef eller någon annan avdelning eller en högre chef som säger, åh, du har gått dåligt sista halvåret. Vad beror det på? Och börjar ifrågasätta dig. Mm. Då blir det dubbla demoner. Så det finns en hel del organisationsteori i det här också. Att hur väl en aktiv förvaltare kan lyckas beror, tror jag, mycket på vilken miljö han eller hon verkar i.
Summa summarum, eftersom att indexfonderna finns och man kommer att jämföras med dem hela tiden, så blir man liksom lockad av att ha lite samma bolag som indexfonderna för att minska risken.
Det är teorin.
Och sen underpresterar man, och så blir en chef sura, och så blir man skakig.
Ja, det är ju då en förklaring till varför man inte överpresterar index efter avgifter.
Okej, men säg att det är så då. Mm. Alltså det här är förklaringen. Ja. Så att om fondförvaltarna inte skulle jämföra sig med index, och de har inte någon så här sur mellanchef som kommer och klagar om man underpresterar ett halvår, så skulle de prestera superbra.
Ja.
Men det är ju ändå så att index finns.
Ja.
och mellanchefer som klagar finns.
Ja.
Ska man då inte så här, jag vet inte, utgå från verkligheten och säga att det här är saker som gör att det blir svårt för aktiva förvaltare att prestera riktigt bra?
Precis. Att så länge de här sakerna finns, så är det kanske en sak som påverkar aktiv förvaltningsprestation. Och det vore dumt att tänka sig att man lever i en utopi. Är det jag försöker säga?
Ja, men mellanchefer och index finns. Så att låtsas inte som att de inte finns, utan bara deal with it.
Erik Sprinchorn menar dock att det finns chanser för aktiva förvaltare att göra någonting bra, om man faktiskt kan frigöra sig från allt det här. Om man inte befinner sig i den här liksom stora företagsstrukturen.
En av anledningarna till att vi faktiskt valde att starta en egen verksamhet, det är att vi tror att om man ska orka jobba 150% långsiktigt, då måste man på något sätt rå sig själv. Och det finns många studier som visar då att förvaltare där förvaltarna är delägare i verksamheten de jobbar i, de tenderar att gå bättre. För det blir dubbelt skin in the game. Du lever och dör med den avkastning du presterar åt dina kunder. Om du gör dåligt ifrån dig, ja, men då får du lägga ner firman.
Frihet och skin in the game, det tror Erik är nyckeln, eller?
Mm, det och långsiktighet.
Det finns många studier som visar att de fonder som har gått bäst på 10 år har oftast varit på sämsta listan på 3 år under den perioden.
Okej, och det är sant liksom. Det finns fonder som har varit så här rankade enstjärniga och som rankade 5 stjärnor över 10 år och tvärtom. Och det finns liksom då 2 sätt att se på det här. Antingen kan man tänka sig då att långsiktighet är allt och att man måste låta folk köra sitt race och låta sig frikopplas från index. Allt det där, det är då Eriks tolkning.
Och vad är Patrik Sigbonds tolkning?
Att allt det där, att en fond kan vara rankad en stjärna och sen 5 stjärnor, det är bara ett bevis på att allting är extremt oförutsägbart.
Nej, men för det är ju historisk avkastning. Så den fonden som har gått allra, allra bäst, den har förmodligen 5 stjärnor. Och sen samtidigt säger vetenskapen att historisk avkastning säger ingenting om framtiden. Och det, då kan man ju dra förlängd det och säga att 5 stjärniga betyg säger ingenting om vad du ska ha för betyg i framtiden. Och då när man förstår man vad det här verkligen innebär, så betyder det att då ska man inte titta på det här stjärnbetyget. Och sen tycker jag en annan sån här intressant sak är Morningstar, att de själva i en rapport 2010 sa så här att konsumenter bör i första hand titta på priset på fonderna och inte på vilket betyg de har. Mm. Så att de som levererar de här betygen säger ju själva att det här betyget är inte det viktigaste för konsumenten att titta på. Det tycker jag säger väldigt mycket.
Vi kan väl också säga att det finns en annan diskussion när man då ska jämföra aktiv förvaltning och indexfonder. Det är lite ett annat spår, men vi kan avsluta med det. De aktiva förvaltarna brukar lyfta fram en sak, och det är att om indexfonderna nu tar över, vilket ansvar har egentligen de här fonderna och vilket ansvar tar de här olika fonderna? Indexfonder bryr sig då egentligen inte om vilket bolag som är med i index, för de är ju bara index, liksom. Det är bara ner i korgen. Så de sitter inte i olika så här valberedningar och inte aktiva i styrningen av bolag, menar de aktiva förvaltarna.
Det är svårt att se en indexfond söka upp, ta ett möte med ledningen för ett bolag, prata om jobbiga hållbarhetsfrågor och ställa krav på att de gör saker annorlunda.
Ja, men det stämmer absolut. Alltså, tittar man på hur de här stora indexfonderna beter sig så är de inte alls lika engagerade och aktiva i de här bolagsstyrningsfrågorna. Så det är en klar nackdel. Men det är väldigt svårt att kvantifiera. Om man tittar på de som idag har aktivt förvaltade fonder så är det inte så att man väljer en aktivt förvaltad fond för att man tycker att det här fondbolaget är så himla duktigt på att företräda mig på de här bolagsstämmorna. Om man tar konsumentperspektivet så är det ju väldigt svårt att väga in den parametern i sitt fondval. Men jag tycker att det finns absolut, det ligger någonting i det resonemanget.
Så indexfonderna är lite slappa?
Mm, slappa men billiga, tror jag. Gräsligt billiga, man frågar Erik Sprinchorn.
Okej, ja, man får välja sida i den striden. Mm. Och var och en får välja vilken sida de vill. Hur gick det då i det här, bettet? Indexfonder versus hedgefonder, alltså 10 år, 2007 till 2017. Warren Buffett mot, vad heter han, den andra killen?
Ted Seides.
Just det, ja. Vem vann?
Seides började jättestarkt, eller mindre svagt kanske man ska säga. 2008 så kraschade ju marknaden och Buffett tappade 37% medan Seides tappade bara, institutionstecken, 23%. Sen så vände det, och när man räknade ihop allting 2017 så hade hedgefonderna stigit 22% och Buffett hade stigit 85%. Den bästa av hedgefonderna hade stigit 65%, så att ingen slog Buffetts index.
Ja, man blir glad för Buffett skulle. Jag vet inte vad jag ska säga. Så att, ja, var det pengar som han behövde?
Nej, han gav ju också bort dem, så det är alltid något.
Ja. Bra jobbat, Warren. Och med det sagt så är kapitalet slut för idag.
Mm, vi som gjort programmet heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Kristoffer Krok har slutmixat det här. Glöm inte att ni kan vinna en jättefin kapitalet-tröja. Det gör man genom att tipsa om oss på Instagram och använda hashtag kapitalet. Eller typ använda screenshotta och skicka ett DM till oss. Eller, ja, det där löser ni. Vi är tillbaka igen om en vecka. Vi hörs då.